Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag dela med mig lite tankar jag har fått och en del bibelord. Vi lyssnade till en sång. Jesus, vad skall jag dig giva? Vad kan du vänta av mig? Sjöng församlingen och kören säger: Herre, mig själv jag dig giver. Du är min frälsare god och du skall evigt mig äga. Ty du mig köp med ditt blod. Detta är så viktigt att vi lämnar våra liv till Jesus så han kan använda och bruka oss, våra händer, våra fötter, och att vi kan låta honom bruka oss med de ting vi har. Men det här förutsätter att vi faktiskt har lärt känna Herren, att vi förstår vem han är och vad han vill och vad han tänker. Jag tänker på ett ord i Hosea där det står så här i 6:3. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens och han skall komma över oss liket regn, liket vår regn som vattnar jorden. Så är det att vi ska söka att lära känna Herren, för då kan vi inte bli bedragna av människor som förkunnar felaktiga ting om honom. Vem han är och vad han vill och hur han uppenbarar sig. Det finns ju de som till och med påstår att alla religioner är lika goda och att det är samma Gud som uppenbarar sig i alla dem. Och jag tänker så här att om någon påstår detta, då har de inte på något sätt forskat i vad de här olika religionerna säger om Gud. Vem han är och hur han är. För det är fullständigt främmande för den kristne det som olika religioner säger om honom. Det är inte samma Gud. Det finns en Gud och han har uppenbarat sig och sin vilja genom skapelsen, men också genom sin son Jesus Kristus som han sände. Sonen är ju en del i gudomen. För att vi har ju en treenig Gud. En Gud som är en Gud men som uppenbarar sig i tre personer. Fadern, sonen och den helige ande. Och Guds son Jesus vandrade ju här på jorden och han sa själv så här: jag är vägen, sanningen och livet. Han sa inte att jag är en av vägarna, jag är en sanning. Eller ett liv, nej, vägen, sanningen och livet. Och det finns inte i plural. Och han visade genom sitt liv hur vi ska leva. Därför han var för oss ett föredöme. Och vi behöver lära känna honom. Det är ju så i det nya förbundet att vi har möjlighet att lära känna honom. Det står i Hebreerbrevet så här. Jag ska se om jag hittar det. Där står det i 8. Hebreerbrevet 8. I det nya förbundet så står det i 10:e. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dag, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och i deras hjärta. Den ska jag skriva dem och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andra, icke den ene brodern den andra, och säga: lär känna Herren. Ty det skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste. Tänk att ha ett så nära förhållande till honom så man vet vem man är. Man har lärt känna honom genom det nya livet, det nya som vi har fått i och med att vi har kommit in i det nya förbundet, bland det nya förbundets folk. Jesus han uppenbarade ju hur han vill att vi ska leva och vara. Och vi ska vara varandras tjänare. Och jag tänkte vi ska läsa ett par stycken i, till exempel Matteus. I 25:e så står det så här från 34. Så står det så här. Det står om när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Och då ska han sätta sig på sin härlighetstron, står det i 31:e. Och från 34. Därefter ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom i min faders välsignad och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var husvill och ni gav mig härberge. Naken och ni klädde mig. Och jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig husvill och gav dig härberge, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara och säga till dem: sannerligen säger jag er, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Tänk, vad vi har gjort mot hans minsta bröder, det har vi gjort mot Jesus. Och så ska vi se i Johannes. Se om jag har markerat rätt här. Ja, Johannes 13. Där står det från fjärde versen. Då var han tillsammans med sina lärjungar. Det var aftonmåltid. Och då står det så här i fjärde versen: han stod upp från måltiden och la av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig. Sen slog han vatten i ett bäcken och började två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. Så kom han till Simon Petrus. Denne sa då till honom: Herre, skulle du två mina fötter? Jesus svarade och sa till honom: vad jag gör förstår du inte nu, men framdeles ska du fatta det. Petrus sa till honom: aldrig någonsin ska du två mina fötter. Jesus svarade honom: om jag inte tvår dig, då har du ingen del med mig. Och då sa Simon Petrus till honom: Herre, icke allenast mina fötter utan och händer och huvud. Jesus svarade honom: den som är helt tvagen, han behöver sen allenast två fötterna. Han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så är också ni rena, dock icke alla. Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. Sedan han nu hade tagit deras fötter och tagit på sig överklädanden och återlagt sig ner vid bordet, sa han till dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och ni säger rätt, för jag är så. Har nu jag, er herre och mästare, tvagit era fötter, så är också ni pliktiga att två varandras fötter. Jag har ju givit er ett föredöme för att ni ska göra så som jag har gjort mot eder. Sannerligen, sannerligen säger jag er, tjänaren är icke för mer än sin herre, ej heller sändebudet för mer än den som har sänt honom. Då ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Här visar Jesus på ett förhållningssätt till sina lärjungar. Men för oss är det ju att frågan om att visa detta förhållningssätt till våra medvandrare. Att vi ska göra så som Jesus gjorde, att två varandras fötter. Betyder nu det bokstavligen att tvätta fötterna på varandra? Jag vet att det finns församlingar där man anser att det är frågan om. Att man har gjort det till en ritual. För min del så tror jag, och så har vi också lärt i församlingen där jag har varit, att det är inte frågan om det, utan det är frågan om att uppträda så som en tjänare åt varandra. Därför att tjänarens uppgift här var att tvätta fötterna på dem som hade varit ute och vandrat. Det var dammigt och man blev smutsig om fötterna och behövde tvätta dem när man kom in. Och då var det tjänarens uppgift att göra det. Och jag tror att i det här bibelstället så pekar Jesus på att vi behöver uppträda så som tjänare åt varandra. Och i vårt fall så är det ju inte frågan om att man har smutsiga fötter därför att man har gått ut och blivit lerig. Utan här kan det vara andra saker man behöver hjälpa varandra med. Man kanske måste hjälpa någon att bära kassarna hemifrån affären eller skjutsa någon till tåget. Ja, det finns så mycket man skulle kunna hjälpa varandra med. Kratta varandras löv i trädgården eller Eller på något sätt hjälpa till, tvätta fönsterna åt någon som inte kan det själv. Det finns så mycket vi kan göra för att betjäna varandra. Och det tror jag är vad Jesus vill lära oss med det här. Och ha den inställningen till varandra, att vad jag gör för dig eller för dig, det gör jag för Herren. Därför han identifierar sig med dessa minsta bröderna. Vi ska se, Paulus säger det i första Korinthierbrevets 9 kapitel och 19 vers. Så säger Paulus: ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare för att jag ska vinna dess flera. Han ville visa på hur den Jesus är och ville genom att uppträda som tjänare åt dem vinna dem för Herren. Och i Filipperbrevet ska vi se vad det står där. Filipperbrevets 2 kapitel från 1 till 9 versen. Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter förfänglig ära. Fast mer må var och en i ödmjukhet akta den andre för mer än sig själv. Och se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Och så kommer den här versen: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått att vara så som en människa. Och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. Ja, så var det. Att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som gick under de andra, han behövde inte kämpa, för han var ju den han var oavsett. Därför så kunde han gå under de andra, lyfta dem upp genom detta. I Kolosserbrevets 3 kapitel står det så här från 23 versen. Vad helst ni gör, gör det av hjärtat, så som tjänaren i Herren och icke människor. Det är ju det. Vi tjänar icke människor. Vi tjänar Herren med det vi gör. Och det är så det är tänkt, att Gud ska genom detta kunna uppenbara sig vem han är. Genom att du och jag betjänar varandra och uppträder på det viset som Jesus gjorde. Att ha samma sinne som han. Det finns oerhört mycket man kan lära sig av Jesus om man ser på hur han var. Det finns så många bibelord jag skulle kunna läsa här. Jag ska ta ett i första Petri brev. Ska se här. Ja, det kommer efter Hebreerbrevet. Första Petri brev, 3 kapitlet. Där står det i 8 versen: var slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka och vedergäll inte ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju också kallade att ni ska få välsignelse till arvedel. Tänk va? Att vi kan gå omkring och välsigna. För att han har ju välsignat oss så oerhört. Och denna välsignelse får vi sprida där vi går fram. Och genom att vi har ett sådant sinne som han, så förhärligar vi Jesus och det verk som han har gjort i oss. Och då dras ju människorna till Jesus genom att vi kan visa på vem han är. Och så ska vi se i 4 kapitlets 7 vers. Men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja. Och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. Ty kärleken överskyler en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, så vara hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen, säger Petrus i sitt brev. Om man läser Johannes brev så talar han mycket om kärleken. Första Johannes brev. Det står ju att det är frågan om gemenskap också med syskonen. Det står ju i första kapitlets sjunde vers att om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Men versen före står det att om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och gör inte sanningen. Nej, här handlar det om att vandra i ljuset med varandra. Och andra kapitlets sjätte vers, där står det: den som säger sig förbliva i honom, han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Hur vandrade han? Jo, vi har ju talat om det. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, utan ett gammalt bud som ni har haft från begynnelsen. Och detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. På samma gång är det också ett nytt bud jag skriver till er. Och detta är sant både i frågan om honom och i frågan om er. Ty mörkret förgår och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret. Den som älskar sin broder, han förblir i ljuset, och i honom är intet som länder till fall. Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går. Ty mörkret har förblindat hans ögon. Här handlar det om att sätta sig i den situationen att man är i ljuset, för då får vi också gemenskap med varandra. Och då är det inte svårt att älska sina bröder och tjäna dem, därför att man helt enkelt får en sån kärlek till varandra. Så att det uppstår en sådan gemenskap att man vill hjälpa varandra. Och det kommer av sig själv. Och det var det vi läste om, de här som tyckte att vi har väl aldrig sett dig, varken hungrig eller törstig eller naken eller någonting, och hjälpt dig. Hur har det gått till? Nej, de visste inte om att de hade gjort det, för att det var så naturligt för dem. Och de hade bara upplevt att de gjorde det bara utav att kärleken flödade utifrån dem. I tredje kapitlets 16:e vers så står det så här: därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbliva i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Det är så det är. Denna kärlek, den visar sig i hur vi handlar, hur vi gör i gärning, som vi bara gör helt naturligt när vi låter hans liv flöda fram i oss. Han som är vårt liv, står det ju. Om han är vårt liv, så visar det sig i vårt handlande, i hur vi beter oss bland människorna. Må du och jag verkligen kunna visa på Jesus kärlek genom att vara tjänare åt varandra, genom att visa vår kärlek i handling mot våra älskade bröder och systrar. Och också de minsta små, som vi kanske inte ens vet vilka de är, men vi kan utöva kärlek så att människorna känner kärleken från honom. som har utgivit sig själv för oss. Du och jag som har blivit frälsta är så välsignade. Låt detta liv flöda ut ifrån dig och mig, så blir han synliggjord bland människorna.